Jag heter Christer Ljung och jag jobbar som Azure Technical Solution Specialist på Microsoft i Europa. Och jag har förmånen att det enda jag gör dagarna i ända är att jobba med just Azure som plattform och hjälpa kunder med det.
Och jag heter Kristoffer Lilleblad och jag har i stort sett samma titel som Christer, fast den heter väldigt annorlunda. Så jag är utvecklare evangelist också på Windows Azure. Så jag har också fördelen att från och med nu bara jobba med Windows Azure eller från och med ett tag sedan. Så att, och jag försöker hjälpa framförallt ISV-kunder, det vill säga kunder som gör och paketerar mjukvara och säljer det. Så de försöker jag hjälpa att anamma Windows Azure.
Och det vi ska försöka dela med oss nu här fram till strax innan klockan fem, det är sådana erfarenheter som dels vi själva har och sen som våra kollegor som har jobbat med det här nu i både strax innan det varit kommersiellt och efter det varit kommersiellt gångbart. Sådana erfarenheter som vi har. Hur det har fungerat och vad som lärdomar, hur man får det att snurra ordentligt. Men först tänkte jag bara, jag kan inte börja med något annat än liksom ett litet historiskt perspektiv på det här. Man tittar på, var är vi nu då? Men från början så såg det ut så där. Det var ju stordatorer. Jag tog den äldsta bilden som jag hade. Då när vi satt och utvecklade, jag är faktiskt så gammal, det är kanske några av er också, så att inte riktigt den där bilden, då var jag väl, hängde jag med pappa eller jag vill säga. Men jag har faktiskt börjat min karriär med stordatorer. Därefter så var det den totala 180 graders svängen då det vart DOS, det kommer alla ihåg. När man gick från total noll kontroll till absolut maximal kontroll. Kanske därför som DOS vart så poppis. Man kunde sitta och pillra på den hemma och själv till skillnad från den övre bilden då man visste knappt att det fanns någonting. Man satt bara med en terminal. Därefter så kommer vi till någonstans för 15 år sedan när vi började jobba med Windows NT Server. Och vi har gått resan där vi har gått via webb och internet och datacenter. Och nu är vi framme i Windows Azure. Vad menar jag med det då? Jo, vi har gått varvet runt kan man säga. Om det, håller ni med mig om det så får ni nicka. Tycker ni har fel så får ni bua, höll jag på
att
säga.
Jag tror du skulle säga att om 20 år så kommer vi tycka att Windows Azure är som en konsolfönster.
Kanske någonting ditåt. Vi har gått från att någonstans där runt DOS och Windows, när vi satt och hade total kontroll på det, så har vi gått tillbaka till en miljö där vi mer och mer har mindre kontrollen. Vi har inte datorkraften framför oss i knäp, hårdvaran. Och när jag har varit ute och talat med kunder både i Sverige och Europa så märker man att likheten med sättet att tänka är faktiskt, de som förstår det här snabbast, de har faktiskt erfarenheter som har rötter i den första bilden där, i gamla sättet med stordatorer. Plus naturligtvis att de har med sig erfarenheten på resan, har gjort hela den här resan för att förstå, aha, det är det här den här plattformen handlar om. Men som sagt som var, best practice eller recommended practice. Jag tänkte börja med en liten internals historia. Vad är det här för någonting egentligen? Azure, det är så stort och så konstigt. Så jag kände att jag måste börja förklara för er vad det egentligen är som händer med någonting som heter Fabric Controllern. Och Fabric Controllern skulle man kunna säga att det är, vad heter det, Skynet i Terminator. Det är liksom den som driver alltihopa. Sen om den är elak eller inte, den återstår att se. De flesta av er har väl laddat upp någonting eller provat på Azure. Eller åtminstone några av er. Och då har ni kört den här tveksamma konsolen i hur vacker den är och laddat upp paketet. Och då vet ni att den åker upp och sen så gör man deploy och sen så gör man run. Och det som händer när man har laddat upp den, det är att den landar hos någonting som är, kallas för en Red Dog Frontend Service. Som tar hand om den här och tittar på att den går att göra någonting med. Den tar vår konfigurationsfil, tittar att den ser vettig ut, lägger på sånt som är internt för oss internt i Azure-miljön. Och sen skickar den till någonting som heter en Fabric Controller. till exempel som skulle kunna vara datacentret i USA eller datacentret i Irland som säger att här har den här kunden eller som på den här subscription som har laddat upp det här paketet och kära Fabric Controller, jag har verifierat det, nu är det dags att göra någonting med den. Så det finns alltså, det står egentligen ingenstans, men alla som har laddat upp det förstår att det finns faktiskt ett image repository för alla paket som vi laddar upp. Annars skulle man inte kunna göra en till instans när man väl säger att man vill ha 2, 3 eller 4. Det här funkar, Fabric Controllern, den är, man ska tänka på den egentligen som vad den har för syssla. Det här är egentligen kärnan i vad David Cutler och hans kollega, som har ett namn som är ofantligt svårt att uttala, de två som hittade på Fabric Controllern och Windows Azure. Det här är egentligen det, den uppfinningen de kom med. För idén de hade var att det här måste sköta sig själv. Vi kan inte ha som den här första bilden, herrar och damer i vita rockar, som går runt och pillrar på allting. Utan det här måste funka av sig självt. Och det de egentligen klurade ut, det är Fabric Controllern. Den som då motsvarar den lokala, som man kallar det för, kernelkoden i Windows Server, som har hand om att administrera allting. Men istället för att ha hand om att administrera hårdvara och liknande, så har den här istället hand om att administrera hela miljön. Så att när vi laddat upp ett paket och det är dags att börja göra någonting, så är det Fabric Controllern som har, som ni säger, main responsibilities. Det är att hålla koll på alla resurser som finns i datacentret. Se vad som är ledigt, vad som finns, vad som är upptaget. Och när vi har laddat upp vårt paket, se till att hitta ställen där vi kan köra det på. När vi har provisionerat ut det, så är det Fabric Controllern som har som huvuduppgift att titta att vi finns och att vi lever och hur vi lever. Och till sin hjälp så har den då servicedefinitionen och servicemodellen som vi oftast redigerar i Visual Studio utan att direkt tänka på den. Jag sa inte det i början, men har ni fråga så upp med handen så kör vi. Och det som Windows Azure egentligen är, det är ju det här. Det är ju stora rack med servrar. Plus Fabric Controllern. Fabric Controllern som har kontroll på vad allt det här är, vet vad som är upptaget, vad som är ledigt och som stoppar dit våra paket. Den har alltså full kontroll på alla de här som ska vara gula, som har någon annan färg här. Det är racken då som var på bilden nyss, som styrs utifrån Fabric Controllern, som har lastbalanserare och som är ytterst i väggen i Dublin där på datacentret har en yttre router. All den här hårdvaran har alltså Fabric Controllern kontroll över och vet att den fungerar eller att den inte fungerar och vet vad som är ledigt och vad som är upptaget. Fabric Controllern också i sin tur är en form av klusterfunktion. Så att här har vi FC1-5, alltså 5 stycken Fabric Controllers som jobbar i ett team, inte bara på ett datacenter utan hela Azure-miljön igenom, alltså i USA på 2 ställen och i Dublin, Amsterdam och Singapore och Hongkong. De ansvarar för att se att hela Azure-miljön jorden över fungerar och att den är igång, och dessutom att de som ett team, att de håller ihop den här miljön. Så att alla ändringar som vi gör, att vi deployar paket, att vi tar bort paket, det får de här att fungera, ungefär som Active Directory fungerar som en katalogtjänst och prata med primary och backup controllers. Det som händer när vi startar en maskin, det är att först åker det på ett OS som egentligen inte är vårat för att bota upp den hela. Det den gör det är att den preparerar Azure OS:et. Och därefter så plockar den ner något som kallas för ett host OS. Vilket fortfarande det är inte vårat paket, utan det är egentligen bara den som kommer att sköta de 8 maskinerna som står i ett rack. När den här fysiska hårdvaran i racket är igång och har botat igång, så har Fabric Controlen en liten agent på de här 8 maskinerna i racket som talar om att nu är jag redo, jag finns och jag kan hjälpa till att ta last. När man kommit så här långt så vet ju då hela Fabric Controlen-teamet att bra, nu har vi 8 fysiska maskiner till som kan vara med i hela miljön här och serva våra kunder. Det funkar som så att när vi har då en applikation som skulle kunna se ut som Per och Sten Stundblads skiss här med arkitekturen, som består av 2 roller, det skulle kunna vara deras worker webbroller, vad det nu är, så letar den upp, har vi sagt att vi ska ha 3 av den röda och 2 av den blåa sorten, så letar den upp någonstans i racken och säger att ja, här lägger vi de röda. Och det där syns kanske inte så bra. Och här lägger vi de blåa. Kopplar upp det hela via lastbalanseraren, som är den här lilla gråa klossen. Och säger att bra, nu är vi igång. Den här applikationen som vi har provisionerat, den finns på de här ställena, i de här olika uppsättningarna. Och den är tillgänglig under det här namnet, som skulle då vara www.mycloud.net. Släpper på det här externt till publika nätet och vi är redo att börja serva publikt. Det som dessutom finns som man bör tänka på är här nere så står det fault domain. Det vill säga med i konfigureringen så talar man om vilka fault domains man ska ha. Och det handlar väl lite om att inte lägga alla ägg i en korg, för det är det som egentligen styr och ger instruktioner till Fabric Controlen hur man vill stycka upp det hela. Säger man, specificerar man inte fault domain, så skulle man då teoretiskt kunna få situationen att jag lägger alla mina instanser på ett rack som står i ett hörn i datacentret. Och där blir det en vattenskada, så den hårdvaran går all världens väg och väckryker min tjänst till att Fabric Controlen har insett att det här funkar inte. Där borta i hörnet händer ingenting. Jag måste flytta det här någon annanstans. Men medan ni gör det så har jag downtime. Är det så att man har specificerat sin fault domain, så kommer man att förstå att okej, här har vi tänkt till lite. Här lägger vi inte allting på samma ställe, utan vi sprider ut det lite, för vi vill ha 3 stycken fault domains. Det betyder att vi lägger det ena hörnet, andra hörnet och tredje hörnet. Vilket gör att skulle vi råka få en vattenskada där i datacentret i Irland, så kommer i alla fall inte hela vår applikation att dö. Bitar på hårdvaran försvinner, men vi kör på till exempel 2 stycken då, om vattenskadan inte skulle vara så stor, tills att Fabric Controlen inser att den där agenten där borta svarar ju inte. Dags att trycka upp mer roller någon annanstans, för att det där funkar inte. Japp. Några frågor på det? Glasklart. Ni är jättepigga så här på eftermiddagen. Hänger med på allt. Det är rätt. Ska jag lämna över till kollega Kristoffer.
Ja.
Just.
Och jag ska alldeles strax ta vid med lite PowerPoint-presentationer här. Men jag har ett demo i slutet av min del här. Och för att det demot ska bli riktigt bra så behöver jag starta det redan nu. Jag gissar att ni under dagen har sett... Jag har inte haft fördelen att vara med under hela dagen. Men har ni sett när man laddar upp ett paket till molnet och drar igång det? Det är ingen som har visat. Då ska jag i alla fall tala om att det vi ser framför oss här är den här utvecklarportalen där man då kan manuellt ladda upp sina paket till Windows Azure. Jag har som mat-Tina förberett lite, men inte allt. Så att jag har faktiskt kompilerat ett projekt här och laddat upp det till molnet. Men jag har inte startat det ännu. Så att just för tillfället så ser vi att det ligger ett paket här redo att startas i molnet. Vi ser att vi har någonting som kallas för en worker role. Har vi pratat om worker roles idag, Dag? Ja. Det ligger en worker role i det här paketet då, som ligger och väntar. Eller det är faktiskt 2 instanser som inte startade för närvarande. Och jag ska klicka på run-knappen här för att starta det här. För det här kommer ta lite tid. Så jag klickar på run och så händer det ingenting. Och under tiden här så ska jag också ta och ladda upp en fil till min cloud storage. Så jag har en fil som heter mongos.zip här. Och så har jag också ett annat program som kallas för Cloud Explorer som jag kan använda för att titta på min storage i molnet. Och jag ska ladda upp den hit så att jag lägger upp den i molnet. Så nu har jag lagt upp mongos.zip i min cloud eller i min blob storage i Windows Azure.
Det som hände när Kristoffer tryckte på run fram till dess, det var det jag försökte beskriva innan. Han hade laddat upp paketet, Fabric Controller hade tittat på det, validerat det. Kristoffer hade talat om var någonstans han ville, vilket datacenter jag skulle köra, eller också sa han ingenting. Förmodligen så sa du Irland.
Ja, precis.
Och därifrån, fram till han tryckte på run, så hade man alltså tryckt ut det här till Irland. Fabric Controller hade full kontroll på det. När man tryckte på run, så då började det hända saker att vi provisionerar ut.
Så det jag hade här är också en... Jag har alltså skapat mig en storage-konto, ett konto för att spara saker och ting i Windows Azure. Och i det här fallet så utnyttjar jag alltså Blob Storage för att spara en zip-fil. Och Cloud Explorer är en sån produkt som man kan ladda hem gratis om man vill för att bara titta på hur det ser ut i Blob Storage till exempel. Jag ska förklara varför jag gjorde det här alldeles strax. Det är återigen för att det tar lite tid. Samtidigt ska jag starta en annan konsolapplikation här som gör pricken över i på min demonstration. Och det är den som heter Trace Console och den är del av av det här starter kit till Windows Azure som man kallar dem. Så att det är inget konstigt. Jag kommer starta den och den kommer säga att den försöker kontakta någonting som kallas för App Fabric Service Bus. Och nu är den igång. Jag ska förklara precis allt vad jag har gjort. Jag ville bara visa att det inte är något fusk. Det här är på riktigt. Det kommer köras nu. Men det tar ett tag. Så nu ska vi låta det här stå så här. Och händer det någonting här så ska vi titta på det sen. Och det är det jag vill visa bland annat. Så jag återgår till presentationen. Och vi tänkte att vi skulle gå in på lite mera tips och tricks. Eller vad vi har lärt oss. Våra kollegor som har varit ute och gjort mycket grejer åt kunder. Och vad man då har lärt sig. Så att det blir lite mera kod nu då. Vi ska prata om lite de här olika rollerna. Vad man bör göra och vad man inte bör göra. I de olika stadierna som en roll befinner sig. Vi ska prata om retry policy. Att det är viktigt att prova igen om det är så att någonting inte skulle fungera. Och hur man konkret kan implementera det med kod. Hur man skulle kunna tänka sig att. Ibland är det vettigt att inte bara prova igen hela tiden utan på något vis vänta ett tag innan man gör igen. Vi ska titta lite på hur man sätter upp diagnostics alltså för att instrumentera sin applikation och hur man konfigurerar. Men om vi börjar då med en worker role, alltså den rollen i Windows Azure som närmast kan beskrivas som en Windows-tjänst. En NT-service eller Windows Service heter det nu för tiden. Så finns det ett antal olika metoder som man kan skriva över. Bland annat så är en metod som heter onStart. OnStart anropas av Windows Azure när din roll är på väg att starta. Innan den liksom har startat helt och hållet, men när den är på väg att starta. I den metoden så bör man till exempel då ägna sig åt att sätta upp sådana saker som diagnostics. Någonting som de har kommit fram till då är att det kan vara bra att fördröja starten av sina worker roles. För att inte skapa för kraftig påfrestning av eventuella resurser som man allokerar just vid uppstart. Så, och framförallt har de hittat att om man kör mer än 20 noder så verkar det vara lämpligt att fördröja starten. Så att det slumpmässigt dina workrolls startar lite olika snabbt. Så att det inte blir race conditions till några speciella resurser som man behöver.
Man kan tänka som så att är det så att man börjar köra, har vi 1, 2, 3, 4 instanser så det här är inte lika viktigt, men det finns de kunder världen över som vi pratar inte tvåsiffriga, vi pratar heller inte tresiffriga, vi pratar fyrsiffriga antal instanser när de har någonting stort som de behöver göra. De drar igång tusentals instanser. Om tusentals instanser gör samma sak så kommer de förmodligen, ni kan ju gissa vad som händer, de kommer att få någon flaskhals någonstans. Och den här modellen att försöka få någon form av tidsmässig förskjutning gör ju att man kommer att minska sådana flaskhalsar. Så att ju mer vi skalar ut, ju viktigare blir sådana här saker. Sitter man och har två instanser så sannolikheten att de ska göra samma sak samtidigt är inte så stor. Men har vi tusentals så ökar den chansen. Erfarenheten säger att ta med det här från början så kommer kommer ni ha större chans att undvika sådana problem.
Så det här är lite signifikant för den här delen av dragningen nu, att vi försöker tipsa er om lite saker och ting som man kan stöta på, som kanske inte ett måste, men saker och ting som på något vis är påvisat att vara bra att göra. I OnStart så ska vi också deklarera event handlers, det vill säga vi ska skriva kod för att fånga upp eventuella event som vi vill hantera, och bland annat då för konfigurationsförändringar. För att det går ju att konfigurera om dina roller i drift. Du kan ändra på inställningar, du kan ändra antalet instanser som ska finnas eller inte. Så det betyder att det kan komma till nya noder, det kan försvinna noder, det kan ändras konfiguration. Och det där måste du själv ta hand om. I annat fall så kommer din roll inte att få den informationen att konfigurationen har ändrats. Men rent generellt, så som de säger, håll det kort. Det ska vara så lite som möjligt kod som kör här. Men det här är alltså kod som innan den här OnStart har kört, så kommer Windows tro att din roll inte är startad.
Och det är dessutom som så att gör man för mycket jobb i OnStart, så kommer Azure att tro att du startade aldrig. Man har inte obegränsat med tid på sig i OnStart, utan man ska hålla sig kort och koncis och sen så tala om att vi har startat.
En annan metod då som man kan skriva över, det är den som heter run. Och run-metoden är själva hjärtat i en roll, framförallt i en worker-roll. Här inne lägger du då in den typen av logik som du vill att din worker-roll ska utföra. Det som inte kanske står att man måste göra, det är de här sakerna som står efteråt då, att det är viktigt att alltid tänka på att saker och ting kan gå fel i Windows Azure. Och då låter det som, har vi gjort en instabil plattform? Varför ska vi behöva, det här har vi inte behövt tänka på förut, men varför ska vi behöva prova igen? Och sådana saker. Men det är ju så att i Windows Azure, precis som Christer berättade, vi kan ta ner ett rack. Vi kan ta ner noder bara för att uppdatera dem, eller för att de har gått sönder, eller för uppdatering eller någonting. Så att just precis när du kontaktar någon annan nod eller gör ett anrop någonstans, så kanske den inte är tillgänglig för närvarande. Det händer inte ofta, men det kan hända. Så var beredd på att det kanske är så att saker och ting inte svarar, och försök igen i sådana fall. Men i run så lägger vi vår logik. OnStop blir anropad när Windows Azure känner av att nu är det dags att ta ner den här noden. Av någon anledning så ska den gå ner. Det kan vara så att vi har begärt att den ska gå ner, eller att Windows Azure själv känner av att nu är det slut. Här i lägger vi dit saker och ting för att avallokera resurser om vi eventuellt har allokerat några resurser. Vi kan stänga av Diagnostics för att hjälpa till och rensa upp. Vad det gäller då det här med retry, så det som är rekommenderat är att försök alltid flera gånger med ett antal olika saker. Och den inställningen, hur många gånger man vill försöka, bör lämpligtvis vara någonting som går att ändra med hjälp av konfiguration, utan att du ska behöva deploya om hela din applikation. Så spara sådana typer av inställningar i inställningsfilerna till Windows Azure, eller till din roll. Försök alltid att, varje gång du gör ett anrop till någon service eller liknande, använd try, catch, finally, för att säkerställa att du fångar eventuella fel som händer. Var beredd på att köra igen om det behövs. Försök att fånga så specifika felmeddelanden som möjligt. Gör inte catch exception bara. Det kommer bli svårt att debugga vissa saker i molnet ändå. Ju mer detaljerade fel ni kan fånga upp, desto lättare kommer det vara att förstå vad som verkligen händer. Windows Azure ger faktiskt ganska bra felmeddelanden vad som händer. Till exempel så kan man få reda på då att till exempel min förbindelse till SQL connection bröts därför att jag utnyttjade för mycket resurser, eller därför att vi flyttade noden. Så det finns olika exceptions att fånga upp, och de finns alla dokumenterade på MSDN. Och det är rekommenderat då att använda den här retry policyn, alltså försök igen. När vi jobbar med diagnostik, management, storage och SQL Azure. Självklart även när vi gör anrop till exempel våra egna webbservicer eller några andra webbservicer. Ett exempel på det skulle kunna se ut i en worker role. Så i OnStart här så ser vi att vi gör ett antal saker som, mycket av det här finns här från början åt oss om vi inte vill ändra det. Men till exempel så har vi lagt in här då, thread, sleep och sen så time span from seconds, random number, så har vi en hjälpfunktion här som heter random number som genererar ett slumptal mellan 1 och 60. Så att det här är ett sätt att fördröja starten på din workroll mellan 1 och 60 sekunder så att du inte får den här rusningen att alla ska starta samtidigt.
Jag kan säga att just den där raden, de i produktion som har gått längst med antal instanser, det är bland annat ett engelskt företag som håller på med försäkringsmatematik, riskbedömning. Just den här enkla kodraden som ser ut mer som någon form av testkod gör att de verkligen kommer igång med tusentals instanser, för att annars får de just den här flaskhalsen. Alla ska göra allting samtidigt. Så att det är beprövad teknik att få tusentals instanser att funka.
Så tips. Står inte riktigt att ni måste göra det, men ett jättebra tips att göra det. I övrigt så ser vi att vi instansierar diagnostics här och vi fångar upp eventet role environment changing. Det vill säga om någonting förändras i vår miljö så har vi chans att göra någonting här då. Här uppe i run så gör vi det vi egentligen vill göra i våran worker role. Och förutom då att köra vår applikationskod som vi inte ser här vad det är för någonting, så har vi valt att fånga upp eventet unhandled exceptions. Och det där är den slutgiltiga uppfångaren av alla fel som skulle kunna inträffa. Så att om det är något fel som inte fångas upp någon annanstans så kommer den där eventet att inträffa. Så att last chance handler, den metoden kommer att anropas om något fel inträffar som vi inte har fångat upp. Så vi har ändå chans att fånga upp det felet på det här sättet.
Den är också, finns där av erfarenhet. Vi har en stor referenskund, ska inte säga vilken, som hade en installation som tidvis fick problem, den försvann. Och naturligtvis börjar man fundera på SLA-siffrorna. Vad håller vi på med? Och är det ditt eller mitt fel? Diskussionen går. Men det är inte så lätt att felsöka vare sig för oss eller för de som har byggt koden. Vad är problemet egentligen? Vad är det som händer? Varför försvinner den då och intermittent? Men den kodraden gör ju att har man byggt in vad den hanterar där, så bortsett från vad vi har missat någon annanstans så fångar vi upp allting som vi inte hade kunnat förutse och ha någon täckning för där. Så att när det går fel så kan vi se vad det är som händer och kan antingen kan vi Azure-supporten felsöka eller också så kan den som har byggt applikationen snabbt felsöka. Så det är också en tidsbesparing skulle jag säga för att få en bättre produktionskod.
Så bra tips. Om vi tittar på till exempel hur vi skulle kunna implementera då den här metoden Start Diagnostics Monitor för att starta upp övervakningen av vår applikation, så ser vi här att vi har en hjälpmetod i det här fallet som convert config settings to int. Jag ska peka med musen kanske så slipper stå här nere. Här uppe. Ja, den visar stack. Så där uppe ser vi att vi hämtar information från vår konfiguration av vår workroll. Det vill säga det här är någonting som vi kan bestämma oss för att öka eller minska de här värdena under tiden det här körs i molnet. Det är ingenting som bara är hårdkodat där. Och det visar sig vara bra att kunna göra förändringar här beroende på hur man märker att systemet uppför sig. Sen ser vi att vi går in i en loop här nere där det står for var i lika med 0 och så länge i är mindre eller lika med diag retry number. Så i det här fallet så talar vi alltså om försök att göra det här så här många gånger. Och det vi gör då är att vi startar, vi kör diagnostic monitor.start och startar den. Och om det inträffar ett fel här i sådana fall så ser vi till att logga det så att vi har information om vad som händer. I finally så kollar vi då att om det är så att om vi har försökt så många gånger så att det är dags att sluta. I sådana fall talar vi om att vi har försökt tillräckligt många gånger. Och så begär vi role environment.requestrecycle. Vi säger till Azure att starta om hela den här rollen för någonting verkar gå fel. Så de allra flesta gångerna kommer vi bara ramla in här och så kommer det funka som det ska göra, men det kan vara så att ibland så strular det för att vi inte får kontakt med den där just precis för det ögonblicket, och då försöker vi ett par gånger till dess att vi väljer att starta om hela rollen. Frågor på det? Ja. Ja. Och det är lite av samma idé som att fördröja de här startup av workroll. Det kan vara så att det är någonting temporärt precis just nu, så vänta ett tag bara och försök igen. Men jag vet inte exakt varför den siffran ska vara som det är där, 60 000, det är en minut, så den väntar en minut innan den försöker igen. Nej! Förlåt, nu sa jag fel. Det är faktiskt så att när vi kommer till den här raden så kommer vi faktiskt att köra recycle. Här nere kommer den bara stå och vänta ett tag, och efter ett tag så kommer den här raden faktiskt inte att vara giltig längre, utan den kommer så att säga brytas av här. Så det är bara ett ställe att hänga på till dess att Azure drar ner den här rollen. Eller hur, Christer?
Det stämmer alldeles utmärkt. Ja, vi vill inte göra något mer. Vi ber om att få självdö där och så väntar vi bara på att det ska hända.
Ja, så. Okej. Okay. Ja, absolut, vi skulle vi kunna rinna ut också. Men då skulle vi hamna... då skulle så att säga, programmet fortsätta någon annanstans där vi kanske inte vill komma. Men visst, det skulle gå och implementera på något annat sätt också.
Som den här är gjord nu, det blir lite kodteknisk här, men den returnerar ju ingenting. Då skulle vi behöva tala om att det gick inte bra med att starta Diagnostics Monitor. Så om just den här koden är gjord, det är att det ska gå bra. Annars så kommer vi hit och då självdör vi, för det är någonting som är vansinnigt fel. Så att, visst, du behöver inte göra det här. Du skulle kunna ha kod som talar om att det här gick ingenting bra, utan det är bara just det här exemplet. Men om man begärt att göra recycle så det är inget meningslöst att påbörja någonting, för att inom en minut så kommer man ju att bli... Mattan kommer ju att dras under fötterna.
Så det var anledningen. Glöm om jag sa något annat innan. Ja. Ja, just det. En nod är hela virtuella maskinen. Och så en nod kan innehålla många trådar och många processer. Så att du kan inuti din workroll kan du absolut starta flera trådar om du skulle behöva. Eller ändå bättre, som vi tycker i numera i .NET 4, så använder man tasks. Men det, i slutändan så blir det ju trådar som ligger på trådpoolen. Men du kan absolut ha trådade workrolls. Så det är också ett tips faktiskt som vi inte har med på någon slide här. Mm. Men om man har en workroll som inte gör som inte gör jättemycket saker, så till exempel i då on start, så se till att tråda upp, starta flera tasks på en gång där som ska utföra det jobb du vill. Det är ett sätt att spara pengar på, men det kanske inte är ett sätt att göra någonting väldigt skalbart och tydligt. Men är det så att du har väldigt lite jobb för en workroll, så kan det kännas synd att ha en hel workroll bara för den lilla grejen. Till exempel en gång om du vill ha en någon typ av funktionalitet som slår till klockan 12 varje natt, för då ska du räkna om en siffra. Ja, du skulle kunna implementera det som en workroll som bara ligger och väntar på att klockan ska bli 12. Och sen så gör den här grejen. Sen så ligger du och väntar igen. Och då får du betala för full drift under hela månaden ändå. Och då skulle det kanske vara smart att dra det som en separat tråd eller något liknande. Det där har vi pratat om redan. Mm. En annan variant då, som man skulle kunna implementera också, det här är då hur vi gjorde den här random numbers. Men det som skulle kunna vara bra att använda, det är exponentiell backoff. Det vill säga, om det är så att det inte lyckas, så visst, försök igen efter ett tag. Men lyckas det inte direkt då, så det är dumt kanske att bara prova, för då blir det återigen sådana här race conditions som vi försökte förhindra genom att fördröja starten av våra worker roles. Så prova gärna igen. Om det inte går, så kanske vänta ett litet tag. Prova igen. Och går det inte då, så vänta lite längre tid. Och så provar man igen till dess att man har provat tillräckligt många gånger innan man kör recycle på sin roll.
Precis. Det man är ute efter här, det är dels prova flera gånger och så försöker vi få till det. Kör vi massor med instanser, så försöker vi få lite slumpmässigt hur de provar. Men dessutom De ska prova x antal gånger, men innan vi har nått x så är det dumt, precis som Kristoffer säger, att vi provar en gång i sekunden eller en gång varje gång vi loopar. Vi kanske ska vänta lite mer mellan varje gång så att vi inte ger upp, men att vi låter tiden gå. För om det är någon form av bekymmer som skulle kunna vara nätverksrelaterat eller att vi har någon flaskhals i vår egen kod, det bara finns där, så väntar vi kanske 10 sekunder och det inte funkar. Väntar vi 15 nästa gång så funkar, ökar sannolikheten kanske att det funkar.
Ja. Diagnostics management. Så samma sak där, när vi sätter upp och startar den här diagnostics monitor, så bör vi också göra det på samma sätt, att vi provar igenom det så att vi inte får kontakt med den tjänsten i Windows Azure. Så om vi hoppar till koden, nu är det lite liten kod här, men jag hoppas att vi kan se ändå. Jag kanske kan zooma in till och med. Kan man göra det samtidigt? I det här fallet så kanske inte varit så bra. Ser ni längst bak, eller är det för smått nu? För smått. Det vi gör är att vi försöker konfigurera här. Med hjälp av konfiguration så ställer vi in vilka performance counters som vi vill på något vis övervaka. Och så vi hämtar den här informationen ur vår config-fil så att det går att konfigurera. I efterhand ska vi kunna välja. Det är i alla fall bra om vi kan välja till exempel att ja, men nu, just precis nu vore det intressant att veta hur mycket processorutnyttjande vi har i vår roll. Men en annan gång kanske det är mycket mer intressant att se hur mycket diskaccess vi har eller liknande. Så tipset är att spara den typen av information i config-filen. Ladda in den här och sen tala om för Diagnostic Monitor att du vill lyssna på de performance counters. Zoomar in igen. Och i det här fallet så loopar jag då igenom alla performance counters som jag vill lyssna på och startar och talar om att det här vill jag lyssna på. Jag talar också om en sample rate, det vill säga hur ofta vill jag läsa av det här värdet. Är det så att jag vill läsa av det varje sekund, eller räcker det med att jag läser av hur mycket CPU-utnyttjande vi har, kanske en gång per minut. Och så zoomar vi ut igen. När vi sen ska starta Diagnostics Monitor så gör vi det på samma sätt som vi har gjort tidigare. Det vill säga vi ger oss in i en for loop som vi ser här uppe. Så vi försöker ett antal gånger inuti den och sen så innanför try så kör vi Diagnostic Monitor.start och vi fångar eventuella fel som inträffar, och har vi provat tillräckligt många gånger så försöker vi inte igen, utan längst ner här så säger vi då Role Environment Request Recycle och så väntar vi på och dö. Så det är samma mönster som dyker upp igen här. Men skillnaden var här att ett tips är alltså försök att göra konfigurerbart vilka performance counters som du vill lyssna på. Och hur ofta du vill sampla dem.
Tipset blir hårdkoda ingenting, för då måste ni deploya om eller stoppa servicen. Och det vill ni inte om ni har gått i produktion.
Och det här är precis det vi sa då. Så försök att använda settings för så mycket du kan så att du inte behöver deploya om, precis som Christer sa. Det finns ju den här role environment-klassen, och det finns ett antal event som inträffar på den, och det finns changed, changing, status check och stopping. Och changed, om vi börjar med changing, är den som inträffar alltså före det att någon förändring kommer att ta ägarum. Changed innebär att det är ett event som triggas efter det att en förändring har ägt rum. Stopping innebär när den stoppar, och status check har jag faktiskt inte exakt koll på. Har du koll på den?
Nej, tyvärr.
Tyvärr kunde vi inte den. Och att fånga upp dem där skulle kunna se ut så här. Visst är det så att man får delar av den här koden med automatik när man skapar en work role?
Yep.
Så att det ser ut ungefär så här automatiskt när det säger att jag vill ha en ny work role. Och det vi gör då är att vi sätter våran config setter, det vill säga vi talar om hur vi vill kunna hämta och läsa av världen. Till exempel i det här fallet så säger vi att använd Windows Azures konfigurationfil istället för den vanliga, till exempel i en webbapplikation som är web.config. Vi fångar upp, ska se om jag har markerat där uppe. Ja. Vi fångar upp eventet changing och säger att om changing inträffar så ska role environment changing metoden anropas. Vi gör också så att vi fångar upp role environment changed. När någonting har ändrat så ska det här lambda-uttrycket utföras, i det här fallet det. Och det finns ett antal olika klasser som också ärver från role environment change. Jag var dålig på dem där. Kan du dem, Christer? Ja, det är olika klasser som implementerar samma saker. Och likadant här så ser vi då att vi fångar upp eventet stopping. Det vill säga när en roll går ner så har vi chans att ta hand om det eventet. I det här fallet så ska jag zooma in igen. Så när vi stoppar så säger vi till vi läser ut vår kontext och i det här fallet så skapar vi en sträng ID där vi räknar ut vad det är för ID och sen så talar vi om för vår kontext delete role instance ID. Vi hjälper miljön här att förstå att den här rollen har gått ner. Så där. Det där var lite om work roles. Om man går vidare på web roles då. Web roles är ju också en Windows-server. Webroller är, till skillnad från work roles, så är de som standard konfigurerade för att hantera webbsidor. Så egentligen är det en IS du får tag i där du kan lägga upp dina webbapplikationer. Det finns ett antal tips och tricks då, som man har stött på här när man har hjälpt kunder. Och bland annat så är det så att när du försöker ladda upp ett paket till Windows Azure så finns det en begränsning på att de bara kan vara 400 megabyte stora. Nu ska jag säga att 400 megabyte är ganska stor. Mm. Det är en stor applikation om den är 400 megabyte.
Men så har man en webbapplikation med mycket och man lägger med massa bilder och stora GIFar och JPEGs etc. så gäller att tänka på när man börjar närma sig ett paket som är den där storleken att det kommer inte funka just nu.
Precis. Och då finns det ett tips här då, att till exempel alla bilder som ni har i era webbapplikationer, framförallt stora filer, men bilder och sånt, kan man då istället bryta ut och lägga i blob storage, det vill säga på ett Windows Azure Storage-konto. Fördelen med att göra det är, förutom att vi håller nere på paketets storlek så att det blir väldigt mycket mindre, är också att när vi lägger det i storage är att vi kan använda det som kallas för CDN, Content Delivery Network. Och det är en funktion i Windows Azure där vi säger att den här informationen som finns på mitt storage-konto ska vara tillgängligt, ska cachas så nära som möjligt användaren. Så när användaren till exempel då surfar till er sajt och så står det på, den får tillbaka HTML och HTML säger image och så säger den logo.jpg. Så kommer den här logo.jpg istället då att laddas från det närmsta stället där den användaren befinner sig. Och det finns till exempel en sån cache, eller ja, det är väl en cache kan man säga, ett sånt datacenter här i Stockholm. Så att det betyder att kunder här i närheten skulle automatiskt ta sina den här logo.jpg från Stockholm istället. Så det är en fördel med att använda blob storage istället. Det som är viktigt när man nu flyttar ut sina olika delar av sin webbapplikation och lägger vissa delar i storage är att om det är så att din webbroll behöver den här filen som du har flyttat ut, se till att du har ett storage account som är på samma datacenter som du har ditt hostkonto. Alltså Azure...
Att applikationen ligger på samma som storage.
Precis. Mm. Och det där kan man ju hantera med hjälp av Affinity Groups när man lägger upp sitt konto. Så man talar om att jag vill att alla mina kontor, storage accounts och computer accounts ska hamna på samma affinity group, och då kommer de hamna automatiskt i samma datahall. Så se upp så att de inte ligger i olika. Därför att ligger de i olika så kommer ni få betala för trafiken in och ut ur datacentrerna. Fördel också med att flytta ut är att vi skulle kunna byta den här till exempel logo.jpg eller logo.gif eller någonting utan att behöva deploya om hela applikationen. Det är bara byta den. Vi kan också låta flera webroller dela på samma filer. CDN tog jag upp också. Det finns en del som har stött på det här problemet av våra kunder. Och det här problemet har inträffat ibland.
Ja, det inträffar i stora applikationer kan man väl säga. Då.
Ja, väldigt, det är stora. Men problemet är så att tempkatalogen för närvarande bara får vara 100 megabyte stor. Det här är ett övergående problem, så jag gissar att innan, om ni inte redan har applikationer ute i Windows Azure, så kommer ingen av er stöta på det här. Men för att vi kommer hinna uppdatera det. Men just nu så finns det en begränsning på 100 megabyte, vilket gör att man gäller att hålla ner och kolla den här tempkatalogen där.
Det kan man undra. Det var
ja, det står
det
var där. Här.
Något hur måste det vara.
Det var någon som valde 100 som en bra siffra, har jag hört.
Och det som händer, det är ju att alla ASP nätsidor som kompileras, det blir lite trångt där till slut.
Precis. Det som skulle kunna vara lösningen, om man nu absolut vill ha ut det här imorgon och tror sig åka på den här bristen med 100 megabyte i tempkatalogen, det skulle kunna vara att välja en annan approach istället. Och då finns det ett projekt som heter Hostable Web Core. Har den visats idag, Dag? Dag, har vi visat Hostable Web Core idag? Hostable Web Core, är det någon som har visat den idag? Nej. Det är i alla fall ett sätt att få tillgång till en full IIS fast i en workroll istället. Det här är också någonting som inte kommer att behövas på grund av det här skälet framöver, för vi kommer i en uppdatering nu av Windows Azure så kommer vi att få tillgång till en full IIS istället. Så det här behövs inte användas för att gå runt det problemet. Men skulle man behöva så går det att använda det. Den här Hostable Web Core går däremot att använda till andra saker. Till exempel om man skulle vilja hosta andra webbserver eller liknande i Windows Azure. Man till exempel vill köra Tomcat eller något liknande. Session state i webbroller. Det är väldigt viktigt när man bygger webbapplikationer som ska vara skalbara att man inte sparar session state på den servern där man har applikationen. Därför att vi vill ju gärna att man ska kunna komma tillbaka till någon annan webbserver än den som jag nyss pratade med. Så det här gäller ju både när ni bygger webbapplikationer on-premises, det vill säga hos er egna, och när man bygger dem i Azure. I Azure så finns det säkert flera varianter, det kommer en till snart. Men det finns två stycken för tillfället sätt att hjälpa till att flytta session state bakåt, det vill säga flytta och lägga det någon annanstans. Till exempel så kan du lägga det i Azure Table, som alltså är ett strukturerat sätt att spara data på i Windows Azure Storage. Vi kan också välja att spara vår session state i SQL Azure, precis på samma sätt som man kan spara sessionsdata i SQL-servern om man kör on-premises. Det kommer, rätta mig om jag fel, App Fabric Cache kommer också till, jag ser tummen upp här borta, App Fabric Cache kommer ju till Windows Azure inom kort. Och där finns också möjlighet att spara session state i App Fabric Cache istället. Och App Fabric Cache är alltså en distribuerad cache. Lite mätningar som har gjort på just de här två implementationerna att spara session state visar att, jag ska inte gå in exakt på vad de säger, men det visar att det är betydligt snabbare att spara session state i SQL Azure än det är att spara i Azure Table. Men SQL Azure är inte alls lika skalbar som Azure Table. Så ibland så kan det vara så att trots att när vi mäter en enstaka request så kommer vi fram till att SQL Azure är det absolut bästa. Så kanske det trots allt är bättre att okej, jag tar de här extra millisekunderna som det tar att spara sessionsdata i Azure Tables, men jag väljer det därför att jag vet att jag kommer ha, jag bygger nästa Facebook och jag kommer ha 1 miljon samtidiga användare. Och 1 miljon samtidiga användare mot en SQL-server är sådär. Ett tips skulle kunna vara då att lägga till en workroll som håller reda på vilka sessioner som har dött och städar upp efteråt. I en workroll så kan du då du kan använda en workroll för att bygga ditt backend. Jag är säker på att Sundbladarna nyss visade det typiska arkitekturmönstret där man har webroll och workroll som pratar med en kö emellan här. Och då är det absolut så att man använder en workroll för att bygga backend i det fallet då. Men man kan också använda webrolls eller workrolls för att till exempel ha hand om Java servlet motorer eller hosta en Apache webbserver eller POP-applikationer och liknande. Och även då vanliga 32-bitars processer. Man kan också lägga sina egna VCF-tjänster där om man vill. Det är faktiskt så att det finns stora företag som har gjort det här. Bland annat så om ni försöker köpa en iPad på eBay så har jag förstått det som att då kommer man faktiskt till Azure.
Har man inte det här i cachen och man går in på den där URL:en så flashar det till upp i titelraden faktiskt, Azure.
Och så att det är lite skojigt att just vill man köpa en iPad så gör man det faktiskt i Azure på Tomcat server. Den här implementationen av att hosta Tomcat i jag trodde jag hade en länk där. Jo, nej. Jag tror att det kommer här strax. Förlåt, nu virrar jag till det lite. Det finns hela den implementationen, hur man laddar hem, hur man får Tomcat att fungera, finns färdigt att hämta på nätet. Det finns färdiga open source-projekt. Jag ska faktiskt spola förbi där lite grann. Men det här är information om då, hur man skulle göra för att göra det här. Och så ska jag visa mitt exempel nu istället. Och förhoppningsvis, precis som Martina, så har bullarna blivit lagom varma nu. Vi kan se att det här gör mig glad för att det har hänt någonting i min konsolapplikation här. Och jag ska ta och förklara vad det är jag har gjort. Och det är nämligen ungefär samma sak så som man gör när man ska hosta Tomcat i en workroll. Så det jag vill göra nu är att det finns en liten webbserver som heter Mongos. Det är en exe-fil och det är allt. Den är ungefär 100k stor och det är allt precis som behövs. Det behövs ingenting annat. Det är open source-projekt som man kallar det hem och leka med. Jättebra om man behöver installera en webbserver i sin biltelefon eller något liknande. Vad vet jag när man ska använda den. Men den är säkert bra för någonting. Till exempel för det här exemplet. Det jag skulle vilja göra nu är att jag skulle vilja hosta den webbservern i en workroll i molnet. Samtidigt som jag skulle vilja kunna se vad som händer på min workroll och få information om det är så att mongos.exe skriver någonting i konsolfönstret, för det är en konsolapplikation, så skulle jag vilja kunna se det lokalt på min dator. I det här fallet så använder jag mig då av App Fabric Service Bus, som alltså är en servicebuss i molnet där jag kan publicera händelser som sen diverse klienter kan lyssna på. Så den exe-filen som jag har, som jag startade tidigare, den här syns kanske dåligt, men det är grönt på svart i alla fall. Den här visar faktiskt de meddelanden som har publicerats på servicebussen. Så jag har, varje gång någon meddelande publiceras där så trycks det faktiskt ner till min klient här. Det är så att min klient har däremot öppnat förbindelsen till servicebussen inifrån och ut, vilket gör att fastän jag är bakom brandvägg och liknande så kan jag liksom trycka in meddelande hit till Microsoft. Hur gjorde jag då själva den här delen då? Jo, jag har valt att använda mig av ett annat open source-projekt som ligger på Codeplex som heter Azure RunMe. Och det gör det här väldigt enkelt. Så man laddar hem Azure RunMe. Det är ett företag som heter Active Web Solutions i England. De är konsulter som har gjort det här. Men egentligen så gör det precis de här sakerna som vi har pratat om idag. Så jag har en worker role som jag kan konfigurera på diverse olika sätt. Här har jag konfigurerat olika connection strings till mina till min storage-konto och olika kataloger. Sen har jag också pekat ut en fil som heter runme.bat och jag har också en annan fil som heter mongos.zip. Om ni kommer ihåg när jag började mitt förvirrade demo här så sa jag att jag laddar upp mongos.zip till molnet. Och det var den alltså som jag laddade upp hit. Den här zip-filen, om vi skulle titta inuti den så ser den ut så här. Den innehåller en index.html, en mongos-2.8.exe och en runme.bat. Runme.bat är det här. Jag ska gå till den upppackade varianten. Runme.bat startar bara mongos-2.8.exe och så skickar den in ett portnummer här. Och det här är så att när man öppnar en port i brandväggen in, när man säger till Azure, jag vill kunna komma in till min workroll utifrån sett, då öppnar man den porten i brandväggen. Men på insidan så är det så i dagsläget att våra workrolls kommer lyssna på andra portar än precis den porten som jag öppnar. Det här kommer att ändras framöver så vi kommer kunna få förutspåbara portnummer internt. Men i dagsläget så måste jag skicka med den informationen. Så det jag gör är att när min workroll startar så kommer jag kolla vad är det för portnummer som jag ska lyssna på och jag skickar in det som ett argument här. Tittar vi på den lilla koden som behövs för att göra det här så är det i våran workroll. Så ser vi att jag har faktiskt inte riktigt gjort de här retry-funktionerna här som jag har pekat på att ni ska göra. Men här ska det alltså vara prova igen om det inte går. Men däremot så skriver jag då tracer.writeline och diverse saker. Men jag går in under runme och run här och tittar. Ska vi se hur de har implementerat det. Och vi ser att de skriver ut diverse saker på skärmen. De kör tracer, writeline. Men det som jag ville visa är också att när de startar processen här nere så gör de det. Jag glömde förklara en sak faktiskt. Den här zip-filen som jag laddar upp. Jag laddar upp min zip-fil till Azure Storage-konto. Det första som min workroll gör när den startar är faktiskt att ladda hem den zip-filen. Den packar upp zip-filen lokalt på den noden där den ska till att starta. Och sen startar jag den instansen lokalt på den noden. Och det jag gör här som är... här säger jag till då att jag vill starta en process. Men jag ska bara se vart det är jag hittar den. Ja, nu är jag lite förvirrad just nu. Men det jag gör är att jag omdirigerar trafiken ut från den här konsolapplikationen. Så att allting som normalt sett skrivs i konsolfönstret omdirigerar jag faktiskt. Så att det skrivs i en loggfil. Det loggas till en Azure Table. Men också så skickas det ut som ett meddelande på servicebussen. Så att varje gång det skrivs någonting i konsolfönstret, om jag skulle bara köra konsol write line, så kommer det faktiskt bli ett meddelande på den här servicebussen. Så när vi tittar på vad som har hänt i min här så kan vi se att det faktiskt högst upp står här att workroll entry point called Azure Runme 1.0.0.9 och det står att det är Active Web Solutions som har varit med och gjort det här. Rollinstansens namn, maskinens namn, processor count, hur många processorer som finns. Det står också att den laddar hem den här zip-filen från mitt blob storage som heter mongos.zip. Den packar upp den. Därefter så har de förstått att ja, vi lyssnar faktiskt på en endpoint med portnummer 9998 men internt så översätts det till portnummer 20000. Jag ser vad jag har för IP-adresser och så vidare. Och sen så här nere så ser man att jag faktiskt startar mongos-2.8.exe-ports 20000. Så att jag startar där. Det här gör att om jag nu... vi kan också se här i min utvecklarportal att de här rollerna faktiskt har övergått till state ready. Så de körs nu på riktigt. Om jag startar en ny tab här och så skriver jag http://kristoffer.cloudup.net och sen :9998, för det är det portnumret som jag har valt att lyssna på i det här läget. Trycker enter, så har jag faktiskt surfat in till min workerole inuti min jag har surfat till min mongos.exe webbserver som körs inuti min workerole som körs i Azure. Och jag har dessutom lastbalanserat den med 2 stycken Mongo's server. Det är ganska coolt. Eller? Och det här skulle faktiskt kunna vara en Java-applikation eller något annat. Och det skulle kunna vara, om ni nu har någon Java-applikation som ni vill hosta, en webbservice eller någonting, skulle funka precis lika bra. Ja, det funkar därifrån också. Så det är live. Vi har folk som provar i publiken. Så ni kan prova. Och nu vet du, antagligen så kom du och jag på olika instanser här nu. Så att, och börjar ni allihopa prova, så gå in och ändra konfigurationen till 1000. Och sen så får jag en jättestor räkning.
Han får en stor räkning också för bandbredden, så han kan köra på en. Så att...
Ja.
Ja.
Absolut. Så den ligger live nu. Så nu är det bara att surfa till min superapplikation. Nej, då kan jag inte lyssna. Nej. På de meddelanden som jag fångar upp. För då måste man ha den här hemliga nyckeln som jag har angivit här. Jag rekommenderar att titta på det här Azure Runme-exemplet som finns för att prova att hosta era egna applikationer. Sen är det då att just precis det här exemplet är väl ganska onödigt, för jag skulle bara kunna skapa en webbroll där jag lägger en index.html-fil istället och surfar till den direkt. Men jag ville påvisa att jag faktiskt tagit en exe-fil som inte är en .NET-fil. Det är inte .NET, det är vanlig Win32, kompilerad C-applikation som jag hostar inuti en workerroll. Och lite kort om rekommendationer för storage. Jag vet att Sundbladarna pratade om partition keys.
Yep.
Det är viktigt. Se till att de är vettiga för er applikation. Se till att ni väljer någon som är bra för er. För köer.
Se även till att testa det. Så att ni verkligen... Sten Sundblad var inne på att skillnaden mellan SQL och Azure-tabeller. Att det är 2 olika saker. Men avfärda inte den ena för enkelt, utan förmodligen så är det partition keys som ni ska jobba lite mer med för att få prestanda på Azure Tables. Så att man hade ju ett par slides där och visade liksom vad den egentligen gör för någonting, och den är väldigt viktig att trimma in för stora datamängder för att få det performansen.
Kör. Ungefär 500 meddelanden per sekund kan man räkna med att man kan hantera. Det gäller att man dimensionerar sina system därutefter. Det kanske är så att du måste flera köer. Vad typ av... Händer något här? Du kanske måste ha flera köer även fast du har samma typ av meddelande, om du behöver ännu större kapacitet än 500 meddelanden per sekund. Använd gärna iserializable. Se till att dina entiteter som du försöker stoppa in i din kö implementerar iserializable, så blir det lätt att både spara ner dem i en kö och sen ladda upp igen. Notera att storleken på meddelanden i kön inte kan vara speciellt stor. Jag tror att det är 8K. Mm. Så att om du behöver lägga mera än 8K på er kö, så lägg det i blob storage istället och hänvisa till den blobben i kön. Så lägg så att säga en pekare i kön istället. Se till att ta hand om poison messages, det vill säga sådana meddelanden som kan förstöra och ligga där och på något vis hindra applikationen att gå vidare. Om man jobbar med blob storage så finns det page blobs som är alltså upphackade blobs som gör att du kan ladda upp mera data. Du kan ladda upp data parallellt. Table storage, det finns några tips där. Att om det är så att du ska till exempel ladda upp saker och ting, mycket data i en initial uppladdning eller vid något tillfälle, så visst, du kan göra det lokalt härifrån och skriva till table storage gång på gång på gång. Men det kanske är bättre istället att packa ihop all data som du vill ladda upp. Lägg det i blob storage någonstans. Starta en workerroll som packar upp den här zip-filen och sen börjar lägga in saker och ting i Azure Tables, för det blir väldigt mycket mindre latency mellan en workroll och blob storage än vad det är från Stockholm till Irland. Vad det gäller Irland och Stockholm där, jag hörde en intressant grej. Man, när man väljer, det finns ju två datacenter som är i drift här i Europa. Det är ju i Amsterdam och i Irland. Och när man väljer vart någonstans man vill ha sitt konto, så väljer man ju om man vill ha norra Europa eller om man vill ha västra Europa. Och norra Europa är Irland. Och västra Europa är Amsterdam. Ja, frågor på det? Du kan också välja anywhere in Europe. I så fall så bryr du inte vart det är. Men
nej, utan det spelar ingen roll om det är Amsterdam eller Dublin.
Då kommer vi välja den som är antagligen bäst prestanda för tillfället. Där. Men du kan få, om man väljer den här alternativet anywhere in Europe, så kan man fortfarande hålla ihop sina konton med hjälp av sådana affinity groups. Då, så att man är säker på att det inte hamnar anywhere in Europe varje gång. Utan att allting hamnar på samma ställe.
En fråga.
Ja. Alltså det beror ju lite på också om det är inifrån till exempel. Va? Ja, tack. Jag repeterar frågan. Frågan var hur lång latency, alltså hur långa fördröjningar har vi när vi försöker hämta saker och ting i blob storage eller Azure Tables eller liknande. Och det är otroligt snabb förbindelse internt i datacentret. Det är de bästa nätverken som går att ha i stort sett. Sen är då frågan om varför eller hur lång tid tar det hem till dig om du så att säga sitter hemma hos dig och laddar upp. Och jag kan inte riktigt svara på hur lång tid det tar eller så, men det är förhållandevis snabbt. Det känns snabbt.
När man vi publicerar inte de siffrorna för att de är ju individuella.
Det är individuellt.
Och liksom, inuti datacentret kan ju Max svara för hur snabbt Azure är, men utifrån det är ju nästintill individuellt beroende på vad du har för koppling. Men det man kan säga det är att med kablaget som vi har för Azure, för B-post, för CDN, så åkte vi upp som den tredje största telefonleverantören, eller operatören. Och fast det är inte riktigt våran business. Vi är större än AT&T tack vare kablaget vi har. Så att latency ska inte vara ett bekymmer som i sådana fall som ligger på att det är vårat bekymmer.
Det finns däremot ställen där det är ett problem. Vi pratade till exempel rätt mycket med, vi var i USA samtidigt, jag och Christer. Och då pratade vi med folk som bodde i Australien. Och i Australien har de inget datacenter. Och de har latency-problem när de kör mot datacenter i Singapore. Men från Stockholm och Europa till våra datacenter här anses det inte vara ett problem. Men du får absolut mäta för att se. Jag vet inte hur lång tid det tar. Men det känns väldigt snabbt. Om man det finns alltså latency-tester på benchmark-sajten. Ja, internt i datacentret så är det supersnabbt. Om man vill ta bort väldigt mycket data ur en table, så absolut så kan man gå igenom i Azure Table och ta bort varje entitet för sig. Men vill man ta bort väldigt mycket data väldigt snabbt, så ta bort hela tabellen om det går. Sådär, ja. Och därmed lämnar jag över till min kollega Werner Melon här borta.
Werner Melon. Martina Werner Melon. Jättekort ska jag bara dra lite om SQL här. SQL här,
så. Jag har en fråga till
honom. Ja, förlåt. Svar nej. Då har du raderat den. Ingen backup-funktion på så sätt. Ja, det kan du göra. Å andra sidan så skulle jag säga att kan du inte göra det, så skulle du ställa frågan, men när jag verkligen vill radera den, varför har Microsoft kvar en kopia när jag vill att radera den? Ja. Det som finns, alltså Det är precis som att ta en backup på Windows-servern. Du har filen så har du .back-filen. Det är samma principer här. Att, jag menar, du har din originalfilen och det finns programvara som tar backup. Men raderar du både originalfilen och .back-filen, då är du lost, för då har du inte backupen kvar. Och det är samma mekanism här. Det finns ingenting internt i Azure som tjänst som gör att vi liksom plockar, tar backuper. Just av det skälet att då skulle vi förklara vad gör vi med dem. Utan då måste man ha blobben och det Sundbladen har pratat om som tables och queues. Det är bara en form av, vad ska man kalla för, operativsystemstjänst. Som internt i sig inte har någon backup-funktionalitet. När vi kommer till SQL så är en annan sak. Där finns ju snart finns det backup-kommandon som är både i likhet med SQL Server on-premise, och sen så kommer det även någon form av copy-snapshot-funktion också för någon form av... Förlåt? Det finns redan? Okej. Okay. Ja, SQL i all hast. Tiden börjar rinna ut. Det vi pratade om i början här när det var en förbaskad massa kod och diagnostics, det handlar egentligen om ett mönster. Jag menar, ska ni stoppa upp någonting i Windows Azure så ska ni egentligen sätta på er rymdhjälmen och tänka att ni designar någonting som ska åka till Jupiter. För att det måste ju klara last. Och det får inte vara som så att vi har skrivit liksom allting rad för rad för rad och så skiter det sig och så klarar vi inte av att vi kan felsöka vad det är, men tjänsten går ju ner. Så bygger vi inte ens stora webbsajter idag, för det funkar inte. Det vi måste göra här, även med SQL, det är samma sak, det är samma mönster. Try, catch, back off, retry. Funkar en connection? Ganska vanligt, när vi börjar labba med de här applikationerna så kommer ni förr eller senare åka på ett felmeddelande som jag borde kunna citera själv, men jag kan inte. Som har att göra med att network connection dropped. Och så surfar man på det med Google eller Bing och så hittar man att jag är absolut inte ensam. Och det handlar om att det här händer. Och det beror inte på att det går runt några som är betalda för att vara elaka och dra ut internetkablarna till maskinerna där i datacentret. Utan det händer av en mängd olika skäl. Bland annat en sån sak som SQL Azure som produkt. Den fimpar connection när man har varit idle för länge. För att den kan inte bränna hela poolen på connections på sånt som inte gör någonting. Det ena skälet. Sen kan det vara en miljard andra skäl till varför min applikation inte får kontakt med SQL Azure. Samma mönster här. Försök igen. Försök igen. Och är det då de som har lyssnat på det här första gången. Finns ett engelskt företag. De gjorde precis det. Men det de gjorde, försök igen, förvärrade bara läget. Vad de gjorde var att de i princip drog ner hela connection-poolen. För att när de inte kunde första gången, vad gjorde de då? Försökte igen. Så försökte de igen och så brände de av hela connection-poolen på det. Så samma mönster här. Använd try-catch. Fånga upp felet. Ha den här random-funktionen. Prova igen. Lite slumpmässigt, lite varianser i hela. Så inte 4000 instanser står och försöker igen med en given frekvens. Det typet av tänk kommer göra att vi når kapaciteten och skalbarheten som finns i datacentren. Typ den här varianten, och det här är ju inte direkt produktionskod, men ni fattar vinkeln här, alltså en while, ge inte upp, utan försök att göra någonting och ha felhantering, tänk i den här back-off-hanteringen och försök igen. Andra sätt att få lite performance här, det är klassiskt här, det är inget nytt, det är SQL det här. Se till att använda SQL på det sättet som den är bäst. Minimera roundtrippen till den, precis som vanligt. Inget konstigt med det heller. En sån sak som att deklarera längden på alla datatyper bara för att vara snäll mot den i cachen. För att här är det ju en delad SQL. Vi kan ju... fylla cachen och få cache bloat-fenomenet om vi har en slarvigt skriven applikation. En sån sak, skriv inga select stjärna i onödan, men det är klassiska grejer. Se till att utnyttja performansen här. Och sista bilden. Den här, 50 gigabyte. Jag hörde några som drog djupt efter andan när Sundbladarna berättade. Det kan inte vara sant. 50 gigabyte, men snälla någon. Vad tänkte de på? Det är som den där tempkatalogen. Är vi tomtiga i skallen? Nej, egentligen inte. Först tänkte jag nog likadant. Men är det smart när vi skalerar ut till 400 instanser att ha en databas? 4000 instanser, fortfarande en databas. Nej, det är inte det designmönstret som kommer att funka. Utan vad den här bilden försöker beskriva, det är tänk flera databaser om vi ska klara av den typen av last. Är det så att vi ska ha en applikation som är mindre och som bara vill ha 50 gigabyte databas, så skulle jag säga att vi prickar nog någonstans runt 90% förhoppningsvis som klarar sig på 50 gigabyte. Behöver man ha en jättedatabas, en Hugo, så då får man nog i molnet får man börja tänka den här varianten istället, att vi får sprida ut dem. Med det har vi nått målet.